en podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Den här veckan så ska vi spela in ett avsnitt där vi bara svarar på era lyssnarfrågor. Vi får in frågor från er hela tiden och det är ju helt fantastiskt.
Ja, men det är jätteroligt. Alltså många av de här frågorna är det ju många som ställer. Alltså en viss fråga är det ju många som ställer. Mm. Så nu ska ni verkligen få svar. Och tack för att ni skickar in frågor. Fortsätt gärna och gör det. Då gör ni det på mejladressen kungligt@aftonbladet.se. Vi dyker rätt ner i frågelådan.
Ja, och vi börjar med en fråga ifrån Malin som skriver så här. Hej och tack för en bra podd.
Tack Malin.
Tack Malin. På flera bilder på prinsessan Estelle där hon är på tennismatch med sin pappa så har hon en kompis vid sin sida. De är så otroligt lika och kunde lika gärna vara systrar. Vem är kompisen?
Ja, spännande fråga. Jag tror jag vet vilka bilder det är som Malin pratar om. Det är faktiskt en liten flicka som heter Bonnie Sundin. Hon är dotter till Mats Sundin. Och Mats Sundin, det vet ni, han är ju en av Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna. Och han vann ju faktiskt tillsammans med Tre Kronor OS-guld 2006. Och denna hockeystjärna, han bor med sin fru Josefin och så dottern Bonnie och sönerna Nathanael och Julian i ett väldigt stort hus i Djursholm. Man kan lägga till att han tjänar faktiskt väldigt många miljoner på sin hockeykarriär.
Yes.
Men hur som helst, Bonnie och Estelle, de är goda vänner, men de är även skolkompisar för de går på Campus Manila båda två på Djurgården. Och Bonnie har ju faktiskt hälsat på Estelle på Soliden på Öland också och fastnat på bilden när det varit konsert i slottsruinen och så vidare. Så att de är jättebra kompisar.
De verkar vara väldigt nära vänner. Och fint. Mm.
Här har vi fått en fråga från Bibi som undrar så här. Hej, jag undrar om först Albert och först innan Charlene verkligen lever tillsammans?
Mm. Ja, Charlene och Albert gick igenom en väldigt tuff period när förstinnan inte kunde lämna Sydafrika. Hon var där i över 7 månader. Hon drabbades ju då av en svår bihåleinflammation efter ett så kallat sinuslyft heter det. Och det är en operation som vanligtvis görs när man förbereder ett tandimplantat. Och Charlene avråddes då från att flyga hem eftersom att det här lufttrycket då kunde göra henne sämre. Men till slut så kom hon hem, men efter bara några dagar så lades hon in på en privatklinik i Schweiz. Och det sades bland annat att hon drabbats av en utmattning. Men nu är hon ju hemma och ja, men så vitt vi vet Jenny så bor ju hon med Albert och barnen i palatset.
Ja, men samtidigt så har ju faktiskt hennes syster tidigare sagt i en fransk tidning att Charlene har en egen lägenhet i Monaco. En bostad som tidigare tillhört en av Alberts systrar, så att jag menar... Ja, skulle hon känna för att sova själv några nätter så kan hon säkert göra det.
Ja.
Och vi har fått en fråga ifrån Magnus. Hej och tack för er fina podd, jag lyssnar varje vecka. Tack Magnus, vad kul.
Tack.
Tror ni att prins Harrys bok kommer vara full av hemska avslöjanden om kungafamiljen?
Jag tror absolut att kungafamiljen är ganska så stressade och nervösa inför det här boksläppet. Jag tror inte att de har fått någon chans att läsa eller ta del av den innan den släpps. Och prins Harry själv har ju varit väldigt tydlig med att i den här boken så kommer han att ge sin version av allting. Den känns som den kommer vara väldigt ärlig och det är klart att det kommer säkerligen att avslöjas detaljer väldigt detaljerat kring hur han har upplevt händelser i sitt liv och ageranden. Så att, ja, jag tror att vi kommer få ta del av många avslöjanden. Vad tror du, Jenny?
Nej, jag tror lite tvärtom. Jag tror att den här boken kommer så att dimpa ner som en stor besvikelse.
Åh nej!
Jo, för jag tror att prins Harry blev väldigt skärrad av drottningens död och att hans pappa nu är kung av Storbritannien och samväldet. Att rollen har förändrats, situationen har förändrats. Vi vet ju att han faktiskt pushade på att flytta fram utgivningen av boken flera gånger. Och nu tror jag att man har sagt 10 januari eller något liknande för
utgivningen. Och att han vill göra ändringar i boken.
Att han vill göra ändringar. Så att jag tror faktiskt att det kommer vara så här. Visst, vi kommer få se hans sida av saken av kanske Megxit och så vidare. Men jag tror att den kommer vara ganska slätstruken. Inga stora avslöjanden.
Ja, det ska bli väldigt spännande att få ta del av den här boken.
Mm.
Vi har fått en fråga ifrån Tilde som skriver så här. Vad händer om Estelle är homosexuell och vill leva med en kvinna? Får hon avsäga sig sin plats i tronföljden då?
Ja, men den här frågan har vi fått då och då genom åren. Och folk tycker att det är jättespännande. Och det ligger ju i tiden såklart. Svaret är nej. Hennes sexualitet påverkar inte hennes plats i tronföljden. Det är ju ändå så här att kungafamiljen följer ju samma lagar som resten av oss gör. Och det är helt tillåtet att gifta sig som homosexuell. Man kan göra det i kyrkan. Och göra det i kyrkan, det måste ju Estelle göra som blivande drottning. Och det är helt okej. Jag pratade ju med riksmarskalken om det här för en tid sedan. Kan det vara ett par år sedan? Ja, hur som helst. Och han var ju väldigt ärlig med det, att det gäller för Estelle på samma sätt som för alla andra i det här landet, att det är helt okej att vara homosexuell och kunglig.
Och det är ju bara så självklart att det ska vara så.
Men jag förstår att folk undrar, för att innan har man inte pratat om det så mycket när det gäller de kungliga. Så jag förstår att folk ställer frågan.
Ja, verkligen.
Milou frågar så här. Hej, jag lyssnar på varje avsnitt av podden. Den är både bra och informativ. Tack Milou. Jag undrar vem ni gillar bäst av de kungliga familjemedlemmarna. Oh, Sara, vi börjar med dig då.
Ja, du Jenny har ju träffat dem betydligt fler gånger än vad jag har gjort. Men de gångerna som jag har träffat och mött kungafamiljen, så tycker jag att kronprinsessan Victoria är en väldigt genuin person som känns väldigt lättsam att prata med och ändå har väldigt nära till sin humor. Jag gillar henne. Vem skulle du säga?
Ja, men mitt svar blir nog detsamma. Det är ju kronprinsessan Victoria jag följt mest och längst. Jag har hållit på med det här i 20 år. Så att det är ju henne jag har rest med mest, det var ju säga. Och jag uppfattar ju henne som väldigt... Jag kan säga direkt att jag känner ju inte henne som privatperson. Jag känner henne ju bara i den roll hon har. Alltså hennes jobbroll. Och i den rollen så är hon ju otroligt tillmötesgående. Väldigt varm och vänlig. Hon är en sån person som inte gör skillnad på folk. Och det kan jag verkligen uppskatta. Mm. Ska man ha ett sånt framtida jobb som hon ska ha, då är det verkligen, det är väldigt bra egenskap. Men sen är jag också väldigt förtjust i drottning Silvia. Och har nog blivit det mer och mer senaste åren, tror jag. För att det finns något otroligt sympatiskt med henne. Hon är ju väldigt kunglig, men hon är det med humor, värme och glimten i ögat. Och det ska man inte underskatta, alltså. Hon pratar med ganska så här försiktig och vän röst. Men bakom den här framtoningen så finns det något väldigt karismatiskt. Och jag gillar henne. Hon är väldigt omtänksam och vill att alla ska ha det bra. Det är också en bra egenskap som drottning.
Ja, verkligen. Vi har fått en fråga ifrån Mia som skriver så här. En sak som jag har funderat över är om någon i kungafamiljen är allergisk mot något.
Ja, men vi vet ju att prins Daniel är pälsdjursallergiker. Deras hund är ju allergivänlig. Du kan ju den här rasen.
Cavapoo,
ja,
heter den. Och det är tydligen en perfekt hund om man är pälsallergiker just.
Vad det är, pudel och kavaljer King Charles Spaniel.
Ja, precis. Ja. En blandras. Och det ska tydligen vara väldigt bra just om man har problem med pälsallergi.
Ja, då är
så att en allergivänlig hund har de valt hemma på Haga.
Mm. Sen är det inte direkt allergi, men Sofia är ju vegetarian. Sen vet vi att Victoria gärna undviker laktos. Och Madeleine vill inte ha rött kött. Men det är inte direkt allergier så.
Det är mer val, kostval.
Mm. Ja. Vi har fått en fråga ifrån Eva-Li. Jag undrar om kungapar eller prinsessor som besöker varandra och går på galamiddagar och liknande stämmer av med varandra vilka klänningar och färger de ska bära.
Ja, men det händer ju absolut, särskilt liksom inom familjen, men det kan ju även hända mellan olika liksom kungafamiljer om de ska ses vid ett större evenemang. Och det har ju både drottning Silvia och kronprinsessan Victoria själva berättat om i den här dokumentären på SVT om kungliga smycken. Just där de då går igenom vad de ska bära och vilka smycken som passar till vilken kreation och så vidare. Så att man ser till att matcha upp det bra efter tillfälle.
Och det kan ju också hända mellan två olika drottningar, till exempel drottning Maxima var ju här på statsbesök. Nu vet inte jag om det har hänt, men om hon hade velat så hade hon ju kunnat få råd och tips ifrån drottning Silvia. De känner varandra så himla väl, så den kontakten är ju liksom helt klar mellan dem. Men jag menar, andra kungligheter också som kommer hit, de kan ju få goda råd av hovet, till exempel vad som gäller för klädkod och kanske färg man ska undvika och så vidare. Så att det sker nog ganska sömlöst, helt enkelt.
Absolut. Vi har fått en fråga ifrån Kristina som skriver så här. Vad händer om en tronarvinge föder tvillingar? Vilket av barnen hamnar först i tronföljden?
Ja, men det är ju faktiskt enkelt att svara på. Det är ju den som kommer ut allra först. Det spelar ingen roll om det handlar om sekunder, utan det är det första barnet ut som blir tronföljare.
Man kan alltså missa platsen som tronföljare med någon liten sekund.
Ja, det är tufft.
Tufft, ja, precis.
Vi har fått en fråga från Sandra. Vad innebär det när kungen ger högtidlig audiens? För det ser man ju ibland, både i deras program och scheman och sådär.
Ja.
Vad betyder det?
Audiens är ju ett högtidligt besök hos en furste eller annan högt uppsatt person, om man ska översätta själva ordet audiens. Och när kungen då ger audiens så handlar det oftast om att ta emot en utländsk ambassadör som då kommer till Sverige som, ja, men som ett sändebud för sitt land. Och ambassadören ska då överlämna sina kreditivbrev till kungen för att då få verka som ambassadör i Sverige. Och den här överlämningen sker då vid en högtidlig audiens på slottet. Och det här sker ju ungefär en gång i månaden med vanligtvis 4 nya ambassadörer per tillfälle. Och den här ceremonin med högtidliga audienser har liksom anor väldigt långt tillbaka i tiden till kung Johan den tredjes tid i slutet av 1500-talet. Så det är ingenting nytt, kan vi säga.
Kära lyssnare, vi tar en kort paus. Vi är snart tillbaka.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Och nu är vi tillbaka och vi har fått en fråga från en lyssnare som vill vara anonym. Han skriver så här. Hej, jag undrar hur prinsessan Kristina, fru Magnusson och Tord Magnussons familj ser ut. Jag har koll på deras söner Gustav, Oscar och Viktor. Men vilka är de gifta med och vad heter deras barn?
Ja, Gustav Magnusson som är äldst, han var ju tidigare gift med Vicky Andrén. Hon är väldigt känd fotomodell. De gifte sig 2013, men sen bestämde de sig för att skilja sig 2020. Och de har dottern Desiree tillsammans. Och Oscar Magnusson, mellanbrodern då, han är gift med Emma. Hon hette Ledent innan hon gifte sig. Och tillsammans har de sönerna Albert och Henry. Och Viktor Magnusson, den yngsta sonen, han är gift med Frida Magnusson. Och tillsammans har de barnen då Edmund och Sigvard. Vilka fint val av namn där. Det är verkligen kunglig anknytning.
När man staplar upp namnen på barnen så ser man verkligen den kungliga kopplingen.
Ja, Desiree, Albert, Henry, Edmund och Sigvard. Ja, fint.
Bara namn med kungliga kopplingar.
Vi har fått en fråga från Ann-Marie. Hej, jag lyssnar på er podd varje vecka och tycker den är bra. Tack Ann-Marie.
Tack.
Följde er extra mycket när drottning Elisabeth dog och begravningen. Jag undrar om ni blev känslosamma av det. Ni håller en professionell ton, men blev ni ledsna under till exempel begravningen? Börjar du, Sara?
Under själva begravningen och när man bevakar den så går man ju in i den rollen. I att man ska bevaka begravningen och prata om den och kring den. Och då, där och då så är man så inne i att liksom genomföra det här uppdraget som man har. Att man, jag är ju en väldigt så här känslig person, alltså som jag är utanför mitt arbete. Men just där och då så klarar jag av att hålla den distansen.
Men hade du klarat det om du inte jobbade och bara satt och kollade på det på TV?
Absolut inte.
Nej.
Jag kollade ju på begravningen i efterhand, just för att jag ville se den liksom ur ett annat perspektiv när man inte sitter i en studio och följer den. Och jag tyckte det var jättekänslosamt. Och det var ett tillfälle, jag satt ju här på Aftonbladet och följde den, och du var ju på plats i London, så vi gjorde sändningen ihop fast på olika platser. Och det var ju då när man ställde sig upp i Westminster Abbey och sjöng nationalsången, där man då sjöng The King, Alltså det hade bytts ut där.
God save the king.
Ja. Och då kände jag att jag hade lite svårt att fokusera. Men det handlar ju om att man går in i en roll. Men jag, på det privata och personliga planet, så tycker jag att det var väldigt, väldigt ledsamt när drottning Elisabeth dog. Men, ja, men du vet, Jenny, när det väl hände, det var ju liksom, vi pratade ju om 2,5 veckas väldigt intensivt arbete med att bevaka allting. Så att man, ja, man går ju väldigt in för det då. Hur känner du?
Nej, men jag var ju på plats i London, och när man är i den rollen så är man så himla mycket journalist.
Mm.
Och då tar man på sig den här jobbmasken och man kör. Och sen också, i och med att jag var på plats i London, så såg jag ju inte, själva begravningen, utan vi gjorde hela tiden reportage kring människor som var på plats. Vi gjorde tv-sändningar och korta inslag och sådär. Det hade kanske varit annorlunda om jag suttit och följt den minut för minut hela tiden. För det var ju väldigt pampigt och sådär. Men jag tror också att det här pampigheten blev ett skydd. För jag skulle nog haft mycket svårt att hålla masken och inte bli ledsen om det hade varit otroligt familjärt eller otroligt känslosamt eller mycket tårar. Alltså man har ju, jag har ju varit på begravningar, och det är, även om det är en person som jag inte står jättenära som blir begravd, så tycker jag det är fruktansvärt. Jag blir djupt berörd av det där. Men i min jobbroll, och att det var så mycket runt omkring, det var ju så här kaos på gatorna. Det var ju, de har räknat med att det var 2 miljoner människor som rörde sig ute i centrala London. Så man hann aldrig riktigt så här, jag kunde liksom fånga upp de här känslorna av folk vi pratade med och så där. Och det är klart man, det kan sticka till i hjärtat att vi liksom såg en äldre kvinna sitta på en picknickfilt och liksom höja sitt champagneglas mot de här stora tv-skärmarna, och tårarna bara flödade på henne. Det är klart att man kan känna med de här människorna, så är det ju. Men nej, jag tror liksom, både du och jag har jobbat ändå länge med det här kungliga, och även när det sker såna här stora händelser, man håller liksom det inom sig.
Mm.
Sen kan man komma hem och vara ledsen. Kanske inte just av den här begravningen, men andra saker som man blir berörd av när man bevakar kungligheter. Så är det ju, absolut.
Mm. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Ami. Hon skriver så här. Hej, jag kommer att tänka på en sak när jag såg bilder från nederländska statsbesöket. Tror ni att drottning Silvia och drottning Maxima pratar spanska med varandra? Silvia har ju bakgrund från Brasilien och Maxima kommer ju från Buenos Aires. Det vore kul om de inte pratade engelska med varandra.
Mm, jag var ju med och bevakade det här statsbesöket, och jag kan avslöja, de pratade engelska.
Nej!
Men sen är det också så att i Brasilien pratar man ju portugisiska och inte spanska. Men drottningen kan såklart prata spanska också. Hon talar ju svenska, tyska, engelska, franska, spanska och portugisiska. Så visst hade hon kunnat prata spanska med Maxima. Men de pratade svenska. Eller engelska menar jag.
Svenska, då hade det blivit förvånande.
Engelska.
Ja.
Vi har fått en fråga från Tone. Hej, vem kommer att ta över prinsessan Anns titel Princess Royal den dag hon dör? Är det hennes dotter Sarah Tyndall, eller blir det någon närmare i tronföljden, till exempel Charlotte?
Prinsessan Anns dotter Sara har ju inga titlar, och det är ju något som från början berodde på reglerna om att endast manliga barn till kungliga arvingar har rätt att få titlar. Men drottning Elisabeth erbjöd ju Anns barn titlar, men Ann och Mark Phillips tackade nej. Och den här titeln då kommer inte att automatiskt tillhöra någon annan, utan det är upp till sittande monark att då tilldela den till någon ny. Och kanske då att den dagen prins William är kung, att han tilldelar sin dotter Charlotte den. Ann fick ju sin titel i samband med sitt bröllop, så någonting sånt kanske det kan komma att bli längre fram i tiden. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Sofie som skriver så här. Hej, ni har pratat mycket om danska drottningens beslut om de kungliga titlarna som snart tas ifrån hennes sons barn. Jag började tänka på Harry och Meghan som inte får använda sina titlar. Men hur är det med Andrews dottrar? Varför är de prinsessor när de inte jobbar för kungahuset?
Ja, de är ju då födda till prinsessor, och de genomför ibland kungliga uppdrag. De får inte ta del av apanaget, utan de lever ju i så fall på sin pappa, prins Andrew, som då stöttar dem ekonomiskt. Och sen har de ju jobb också, så att de tjänar egna pengar. Prinsessan Beatrice, hon jobbar med ekonomi, och hon är idag vice vd för mjukvaruföretaget Affinity. Och prinsessan Eugenie, hon jobbar på konstgalleriet Hauser & Wirth i London. Och skulle prinsessorna börja använda sina kungliga titlar i kommersiella sammanhang så skulle det såklart ifrågasättas. Mm. Men än så länge så har de sina titlar.
Ja.
Vi har fått en fråga ifrån Linn. Hon skriver så här: varför blir inte Kate kronprinsessa nu när Charles är kung? Och varför är hennes titel Katrin prinsessa av Wales och inte prinsessan Katrin av Wales?
Ja, men det är egentligen två frågor i samma. Som svar på fråga ett så kan inte Kate eller Katrin bli kronprinsessa oavsett om Charles är kung, i och med att det är William som är liksom tronarvingen
och, son,
och sonen till Charles. Sen är det ju väldigt annorlunda det här med titlar i Storbritannien jämfört med Sverige. Om man inte är född till prinsessa så kallas man inte för det, utan ingifta kvinnor tilldelas ju en form av sin mans titel. Och när Kate gifte sig med William 2011 så fick hon ju då titeln hertiginnan av Cambridge, eftersom att William blev hertig av Cambridge. Och nu när Charles blev kung efter drottningens död så fick ju William ta över titeln Prince of Wales, och som närmast tronarvinge. Och det är liksom av tradition så har den oftast tillhört den personen då. Och då blev ju Catherine prinsessa av Wales och alltså inte prinsessan Catherine. Så att om man ska förklara det så är hon ju inte riktig prinsessa enligt det brittiska protokollet. Vi har fått en fråga ifrån Katrin. Hon skriver så här: hej, såg ett inlägg på Instagram att Meghan uppmanar folk i USA att rösta. Läste också att hennes och Harrys organisation Archwell erbjuder en textningstjänst där man kan smsa ett nummer med texten Archwell för att hitta sin närmaste röstningslokal. Min fråga är om Meghan och Harry får uttala sig politiskt eftersom de ändå har kvar sina titlar.
Ja, vi börjar med första frågan då. Att brittiska kungafamiljen har ju precis som den svenska rätt att rösta, men man väljer att avstå från att göra det för man vill hålla sig politiskt neutral. Och sen är det ju så att Harry och Meghan har ju valt att lämna kungahuset. De är inte längre en del av kungahuset. De har titlar, men de representerar inte det brittiska kungahuset eller Storbritannien. Och det har också gjort att de har varit lite friare i den rollen. De har tidigare uttalat sig politiskt. Det finns också går rykten om att Meghan till och med aspirerar på att en dag bli USAs president. Men i det här, just det här inlägget så tar ju inte Meghan politisk ställning. Utan hon kampanjar ju liksom mer för att folk ska rösta. Oavsett vad de röstar på så vill hon att de ska rösta. Och det är ett stort problem i USA att det är ganska lågt
deltagande.
Mm. Så det är därför hon gör det. Men man kan väl säga så här att sen de lämnar kungahuset så är de ju något mer fria att vara politiska.
Ja.
Åh, den här frågan är rolig. Här är frågan från Jenny. Hon skriver så här: hur gick det för Carl Philip när han vikarierade som statschef för kungen? Vad hade hänt om han blev sjuk när han var vikarie?
Ja, men vi får väl anta att det gick bra när Carl Philip vikarierade som statschef. Kungen var ju bortrest och kronprinsessan lika så. Och med tanke på att ingenting stort kan man väl säga hände så behövde han ju kanske inte riktigt agera i den rollen. Det var inte så att Carl Philip kanske tog några möten där som kung, vikarierande kung under den veckan. Utan det är ju att han tillsattes ifall någonting skulle hända. Och på svar om frågan, ja, men om det nu hade hänt någonting och prins Carl Philip blev sjuk, ja, då är det egentligen då prinsessa Madeleine som skulle ha hoppat in, och hon bor ju i USA som vi vet, så det går ju inte. Då hade det istället gått över till talmannen. Så det är svaret på den frågan.
Vad härligt med så många spännande frågor.
Ja, ni får jättegärna skicka in fler frågor till oss.
Gör det. Skriv till kungligt@aftonbladet.se. Vi närmar oss slutet, Sara. Vill ni ha dagliga uppdateringar om kungligheter så kan ni följa oss på sociala medier. Var hittar man dig?
Royalistan.se, och var hittar man dig?
Ja, men främst på Instagram. Kungligt med Jenny heter jag det.
Vet du vad jag har gjort, Jenny?
Nej.
Jag har börjat mig in i det här TikTok.
Oh.
Oj, vad svårt jag tycker det.
Oh. Hur har du ens tid?
Nej, men jag har inte tid, men det känns som att det är ju så mycket att man ska hänga där. Men vi får se hur långvarig den karriären blir, för att det är ju bara rörligt och jag blir nästan åksjuk där inne i appen.
Ja. Men vad heter du där om man vill söka
Royalistan.
Upp dig? Ja, där också.
Yes. Mm.
Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Jag kan bara lägga till att det här är ett förinspelat program av den anledningen att jag egentligen, när ni lyssnar på detta, befinner mig i Jordanien med kungaparet. De är där på statsbesök.
Det blir spännande.
Mm, det kan jag berätta om nästa podd.
Ja, och då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt.
Ha det gott.
Hej då!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.